Ja, Herre, vi tackar dig att vi får vara här i kyrkan idag på den här din uppståndelsesdag, den söndag då du uppstod från de döda. Då förändrades vår värld i grunden. Och vi tackar dig att vi får leva i din uppståndelses verklighet. Vi lever i den verklighet som korset talar om. Att du dog för oss, att du bar alla våra synder upp på korsets trä. Men vi lever också i uppståndelsens verklighet. Du har uppstått, du lever i oss. Vi har inte bara blivit befriade från slaveriet i Egypten. Vi har också fått gå in i Kanaans land, Herre. Vi får leva i din verklighet. Och vi tackar dig att vi får vara här idag för att dela ditt liv med varandra. Vi prisar dig för det. Och vi prisar dig för andens fruktträdgård. Där så goda frukter växer. Öppna nu våra hjärtan för ditt ord. Så att du kan verka genom oss. I Jesu namn. Amen. Ja, det är så roligt att få vara här i Skogsrokyrkan idag. Jag älskar min församling, Sankt Matteus, men jag har också ett behov att då och då få komma hit och få vara med i den lovsång som ljuder så härligt i den här församlingen. Det är så gott att vara här. Jag kom på någon glädjerik sak som Johanna sa här, och det är att vi tillsammans har fått börja starta upp en bibelskola, en kvällsbibelskola i parkstugan på onsdagskvällarna. Vi hade den första samlingen i onsdagskväll. Och vi fortsätter nu, går in på riktigt nu på onsdag kväll klockan 18.30. Det är svensk-arabisk, så vi har många vänner med som pratar arabiska. Och det är så förväntansfullt vad Gud kan vilja göra med oss. Välkommen dit om du känner att du skulle vilja vara med. Och så har jag en liten pålysning innan jag börjar också. Det är nämligen så att det är ett äldre par. Deras dotter är gift med prästen i er grannkyrka här, Sankt Johannes. De är från Syrien. De bor i en lägenhet som de måste lämna i december. De hyr den i andra hand. Och då står de på gatan och de är lite förtvivlade över detta. Så om du känner någon som äger en fastighet med lägenheter där det kanske möjligtvis kan bli något ledigt, eller du ska åka till Sydamerika ett år eller någonting annat sånt, så hör gärna av dig till mig så att jag kan få vidarebefordra det till er. Ja, på er vandring genom andens fruktträdgård har vi nu alltså kommit fram till det träd där frukten godhet växer. Och jag läser därför bara några verser från Galaterbrevets 6:e kapitel. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Ja, godhet handlar alltså om idag. Inte en påklistrad snällhet, utan en godhet som är äkta och ren och som kommer från ett odelat hjärta. Jag flyttar på den här lite mer framåt så här. En frukt som vi i vår värld idag är i sånt desperat behov av. Inte minst nu när flyktingarna från Mellanöstern och Afrika nästan offrar livet för att kunna ta sig hit till vårt land och få en fristad här hos oss. Varje vecka kommer det nya människor till Ryd också. Vi har ju svensk undervisning också i parkstugan och vi får nya elever praktiskt taget varje vecka. Och också var och en av oss är i stort behov av godhet. Vi människor är ju nämligen skapade för godhet. Vi är skapade till Guds avbild och Gud är god. Godhet är Guds väsen. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd, upprepas om och om igen i Gamla testamentet. Och tänk hur det skulle vara om Gud inte vore god. Om Gud istället vore likgiltig för hur vi människor ställer till det för oss. Nöjde sig med att bara njuta av livet i sin egen underbara värld och struntade i oss här i vår värld. Gud hade ju kunnat vara en sån Gud. Men det är han inte. Gud är inte likgiltig. Han är god, han är barmhärtig. Han har medkänsla och han älskar oss ända in i döden på korset. Och den plats där hans godhet blev synlig på ett alldeles särskilt sätt är naturligtvis i Jesus. Alla andens frukter är ju djupast sett en beskrivning av Jesus. I Jesu liv här på jorden blir Guds barmhärtighet, kärlek och godhet kött och blod. Och nu vill Guds ande att Guds godhet, medkänsla och kärlek ska bli kött och blod också i oss. Det grekiska ord Paulus använder för frukten godhet är agathosyne. Och det står för allt som är enligt Guds vilja. Det handlar alltså om kärlek, barmhärtighet och medkänsla. Men också om sanning, rättvisa och rättfärdighet. Godhet är verkligen inte något mesigt. När Jesus såg hur Guds tempel hade blivit förvandlat till en marknadsplats, så drev han ut de som köpte och sålde där och välte omkull deras bord. Det finns också en stränghet i godheten. Och ibland kan Gud i sin godhet låta också oss få gå igenom ganska tuffa saker. För att kanske fostra oss i mognad. Eller kanske rensa bort något som inte ska vara i våra liv. Jag kommer ihåg en gång när jag var i en ganska jobbig situation. Och frågade Gud varför det måste vara så här. Varför hade det blivit så här? Och just då hade jag kommit fram till Johannes 15 i min bibelläsning. Om hur vingårdsmannen hugger bort de döda grenarna i vinstocken. Men beskär de grenar som bär frukt för att de ska bära mer frukt. Och plötsligt förstod jag att Gud höll på och ansade mig. Och det betyder ju i sin tur att jag inte var en död gren, för då var det ju liksom ingen idé att hålla på och ansa den. Utan jag var alltså en levande gren som bar frukt. Och nu ansade Gud mig därför att han ville att mer frukt skulle växa fram i mitt liv. Och plötsligt kunde jag tacka också för detta jobbiga jag var i. Det fanns en mening med det som jag var i just då. Gud är ingen likgiltig Gud. Han är en Gud som älskar oss och som arbetar med oss. Och som genom sin ande vill föda fram mer av godhetens frukt i våra liv. Hur är då en god människa? Ja, en av de många exempel på goda människor vi möter i Bibeln är ju Paulus medarbetare Barnabas. Om honom står det uttryckligen i Apostlagärningarna 11:24 att han var en god man, fylld av den helige ande och tro. Hans namn, Barnabas, betyder bokstavligen tröstens son. Och det är ju ett väldigt passande namn för honom. Den första gången han dyker upp i apostelgärningarna var strax efter pingsten, då det står att han kom till apostlarna. Han hade sålt sin gård och så kom han med pengarna till apostlarna för att de skulle delas ut till de som ingenting hade. Barnabas höll alltså inte hårt om sitt eget, utan han ville dela med sig åt andra också. Det är godhet. Villigheten att dela det jag har med andra. Någon kanske har ett rum över i sin bostad och kanske vågat sig på att ta emot till exempel ett ensamkommande flyktingbarn. Andra hittar andra vägar att ge av sig själv åt andra. Och sen lite längre fram, Paulus hade de ju skickat tillbaka till hans hemstad Tarsus för att han skulle vara lite ur vägen. Och lite längre fram så skickade de Barnabas upp till Antiochia på gränsen mellan Syrien och Turkiet för att han skulle kolla upp och stödja den väckelse som hade brutit ut där. Och då kände Barnabas att han behövde en medhjälpare. Och det är inte så långt till Tarsus ifrån Antiochia. Så han åkte till Tarsus och hämtade Paulus. Och så tog han med honom till Antiochia. Och där så blev de en del av ledarskapet där. Men innan dess, när Paulus hade kommit till Jerusalem, då väckte ju det väldigt mycket rädsla hos de kristna. De visste ju vem Paulus var, vad han hade gjort mot de kristna. Men Barnabas, han hade då tagit sig an Paulus, och Paulus hade berättat om den förvandling som hade ägt rum i hans liv. Och Barnabas vågade lita på Paulus och tog med sig Paulus till apostlarna och berättade för dem vad Paulus hade sagt till honom. Och så vågade de, så upprättades den här relationen mellan apostlarna och Paulus. Barnabas vågade lita på att det Paulus berättade var sant. Godheten går inte på vad som helst, men har en beredskap att våga lita på andra människor. Ibland blir vi lurade, men den risken får vi ta. Människor som aldrig vågar ta risker är inte goda. De är bara rädda om sitt eget. Tro brukade John Wimber, han som grundade Vineyard-rörelsen, säga stavas med fyra bokstäver. R-I-S-K. Risk. Tron är att våga ta risker. Och godheten vågar det. Jag vet inte om någon kommer ihåg David Wilkinsons bok Korset och stiletten. För sedan 100 år sedan eller när det var som den var aktuell. Den var det ju så att David vid ett tillfälle hade samlat ihop de här värsta, hårda, halvkriminella gängen i New Yorks slum till ett kristet möte som han skulle ordna i en lokal som han hade hyrt. Och så skulle de under det här mötet ta upp en kollekt, och då pekade David på Nicky Cruz. Han var ju här i somras. En som var ledare för ett av de allra värsta gängerna. Och så sa han, ta dina killar i ditt gäng. Ni får ta upp kollekten. Och det var de ju väldigt bra på. För om någon liksom gav lite för lite kollekt så såg de liksom till. De hade ju utrustning för det. Att de verkligen öppnade sina plånböcker. Så det blev ju en väldigt bra kollekt. Men då var det bara så att när de skulle gå fram med den här kollekten så skulle de gå bakom en ridå, och bakom den ridån fanns en utgång. Och när publiken märkte att nu går de där, då började alla skratta. Nu skulle David bli grundlurad. Naturligtvis skulle de sticka iväg med alla de här pengarna. Men Nicky berättade att när han stod där bakom ridån så liksom stannade han bara. Och så kände han bara, det var första gången i hans liv som någon hade litat på honom. Och så sa han bara till grabbarna, vi går fram med kollekten. Och de gjorde det. David var medveten om den risk han tog. Men han kände ändå att han skulle göra det. Och det öppnade mångas hårda hjärtan för evangeliet den kvällen. Men så var de alltså här uppe i Antiochia. Paulus, han var ju den store aposteln. Han var ju den som skulle bli den store missionären. Men Barnabas var han som såg att Paulus kom i funktion i sitt uppdrag. Och så småningom så får de båda ge sig iväg på den första missionsresan. Och då tar de med sig Markus, han som senare skulle skriva Markus evangeliet. Men efter en tid så lämnade Markus dem och återvände till Jerusalem. Han var ju därifrån. Och Paulus blev ganska så sur på honom, förklarligt nog. Så när de skulle iväg på andra missionsresan, då ville han inte ta med sig Markus. Men Barnabas förstås ville att Markus skulle få en andra chans. Och så blev Paulus och Barnabas oense om det. Och Barnabas tog med sig Markus och Paulus tog med sig Silas. Men lite längre fram så kom ju Paulus och Markus att försonas precis som Barnabas ville. Och de kom sen att samarbeta mycket i missionsarbetet. Återigen kom Barnabas tillit till Markus och hans vilja att ge honom en andra chans att bära väldigt god frukt för fortsättningen. Barnabas var en god människa. Han höll inte hårt om sitt eget. Han vågade lita på andra. Och han var en person som aktivt bidrog till försoning. Och framförallt, han var en som älskar människor. Det är vad godhet är. Att älska människor. Kanske inte alltid älska det de gör, men älska människor. Och det är att våga lita på människor. Och att vara en fredsstiftare. En som för med sig försoning och återupprättade relationer. Och att vara fredsstiftare, det är ju som att å ena sidan sträcka ut den ena handen till den ena personen eller gruppen. Och den andra armen till den andra personen eller gruppen. Och så själv blir korsfäst i mitten. Därför att man kanske får bådas illvilja emot sig. Godhet är som sagt ingenting mesigt. Det fordrar tro, det fordrar mod och det kostar. Hur kan då godhet växa i våra liv? Ja, inte naturligtvis genom att vi tar oss i kragen och försöker pressa fram lite mer godhet. Godhet är som sagt inte bara lite allmän snällhet. Godhet är en frukt av den heliga ande i våra liv. Och den växer fram ur en intim och nära kärleksgemenskap med Gud. Vill du se mer av andens frukt godhet i ditt liv? Vill du bli en god människa? Då ska du avsätta tid för att vara med Gud. Jesus själv drog sig ofta undan för att bara vara i stillhet tillsammans med Fadern. Och i den intima närheten med Fadern så fyller anden honom med faderns godhet och kärlek. Och det är samma väg för oss. Människor dras inte till evangeliet för att vi har så häftig verksamhet i våra kyrkor. De dras till evangeliet därför att de ser andens frukt i våra liv. Att odla andens frukt genom intimitet och närhet till fadern och sonen är alltså i själva verket den viktigaste evangelisationsuppgift vi har. Det var en ung muslimsk kille ifrån Syrien som var med på vårat språkcafé i Parkstugan. Han var väldigt negativ till allt vad som hade med religion att göra, därför att han hade sett så mycket våld och hat och ondska i religionens namn. Men en kille tog med honom till en gudstjänst i en kyrka, nämligen i den här kyrkan, Skogsrokyrkan. Och efteråt så skrev han entusiastiskt på Instagram: nu vet jag att religion inte bara kan vara våld och hat och ondska, utan också kärlek. Och så berättade han hur mycket kärlek han hade mött när han kom till den här gudstjänsten. Nu har han flyttat härifrån tyvärr, men han fick verkligen med sig någonting härifrån den gången då han var här. Andens frukt växer i den här fruktträdgården, och han fick erfara det. Och låt oss fortsätta att odla den frukten i vår gemenskap med Gud. Och att vara i faderns närhet i bön och stillhet, det är ju sannerligen ingen tung plikt. Det är ju bara så ljuvligt att vara i Guds närhet. Fienden undrar oss inte det, därför att han vet vad det åstadkommer i våra liv. Men låt oss övervinna honom. En god människa bär ur sitt goda förråd fram det som är gott, säger Jesus i Lukas 6:45. Det handlar alltså om att fylla vårt inre förråd med det som är gott. Att fylla vårt inre förråd med Guds goda, levande, nyskapande ord. Att fylla vårt inre förråd med Guds helige ande. Att fylla vårt inre förråd med Guds egen närvaro, hans kärlek, hans godhet. Att fylla vårt inre förråd med det som gott är, gör att det hjärtat är fullt av, det talar munnen, och det formar och påverkar hela vårt liv. Andens frukt, godhet, växer fram i våra liv. Och det märkte Ahmed när han var här. Låt oss be. Åh Gud, vår himmelske far, du är den enda som kan föda fram verklig godhet i våra liv. Du är den enda som kan föda fram godhet på djupet av vårt inre. Du är den enda som kan skapa om våra liv. Vi tackar dig för att du vill göra det när vi söker dig. Vi tackar dig för varje tillfälle vi får att vara i bön och stillhet inför dig. Men du vet samtidigt, Herre, hur svårt det kan vara. Hur svårt det kan vara att få till det. Så mycket som sliter och drar i oss. Herre, nu ber vi dig. Hjälp oss att röja, avsätta tid då vi bara får vara nära dig. Hjälp oss att söka din närhet i ditt ord, i bönen, i nattvarden, så att du får fylla på vårt inre förråd med ditt goda. Vi tackar och prisar dig att det inte är någonting som vi ska pressa fram. Det är någonting som du föder i våra liv. Genom att vi bara är med dig. Det är ditt verk här. Vi bara lovar och prisar dig. I Jesu namn. Amen.